Det här är en podd från Svenska Yle.
Det allra mest akuta krisläget när det gäller coronapandemin i Finland så det är ju över som vi vet, och nu håller vi ju då på att långsamt gå tillbaka till någonting som kan kännas som normalt eller som eventuellt då det nya normala. Och det här nya normala, Johan Ekman, politisk reporter på Svenska Yle, det är ju något som regeringen vill att vi ska tänka, eller hur?
Ja, det är ju inte ett nytt begrepp i sig. Det nya normala har använts nu som då under historiens lopp. Kanske också ett lite så här propagandistiskt syfte nog, att det inte är en ny uppfinning. Men visst, det har varit dramatiska tider. Du har jobbat länge som journalist. Hur har du upplevt det?
Jag har personligen inte varit med om någon liknande situation. Under min tid som journalist har jag jobbat på Yle sedan 1986. Alla möjliga kriser och krig och sånt har vi bevakat, men ingenting som det här. Men det som vi ska prata om i nyhetspodden från Svenska Yle idag, jag heter Karin Götelid och jag har alltså då Johan Ekman med mig. Vi ska prata om det här nya normala och det här att vi har liksom kommit in i en trall med vissa saker. Och nu ska vi tala specifikt om regeringens sätt att kommunicera och regeringens sätt att informera. Och när vi började krisen, när vi kom in i den, så då var det ju ganska självklart, eller hur Johan, att de skulle stå så här på rad och predika ett väldigt klart, tydligt budskap, eller hur?
Ja, regeringen har ju på det sättet varit väldigt effektiv.
Ja.
De har varit effektiva åtminstone på två sätt. Det ena är det att det fanns ju såklart och finns ett enormt behov av information. Människor vill ha information. Och regeringen tog väldigt snabbt tag i, de tog ett grepp om den här informationsgången. De började ordna presskonferenser där de fyllde det här tomrummet. De tog liksom utrymme i sin besittning på det sättet. Och journalisterna, såklart, och det var ju på ett sätt bra.
Ja, för då skulle ju leda landet, det var ju ändå en kris, alltså en klar kris.
Absolut. Ja. Och det här fick de väldigt mycket utrymme för. Och de lyckades på det sättet skapa agendan på det sättet. Det andra som de har varit väldigt skickliga med är också att använda ordets makt. Och med det menar jag att utan att egentligen införa så jättedrakoniska åtgärder, så har regeringen med sin kommunikation fått oss ändå att bete oss på ett visst sätt. Och det tycker jag är intressant.
Ja, och finländarna, de har kommunicerat och finländarna har verkligen lydit. Men nu då är det ju så då att nu är ju frågan hur länge den här sortens kommunikation och den här sortens presskonferenser där de står och talar till folket lite sådär högtidligt. Hur länge ska det här fortsätta?
Ja, det där är en bra fråga och det borde inte fortsätta allt för länge. Alltså igår senast så deltog jag i ett sånt här kafferep som ordnades av de gröna för journalister. Och det var då ett kafferep via Hangouts, Google Hangouts, så vi tittade på varandra via en skärm, och det här har ju då blivit det här normala, men så får det inte fortsätta vara, därför för att vad som händer då är det att det begränsar väldigt mycket utrymme också att ställa till exempel kritiska frågor, för att så länge det är så att vi inte att det helt enkelt är de med makten som bestämmer var och när och hur kommunikationen sker, så betyder det att följdfrågorna blir också svårare att ställa.
Ja, och det har ju varit samma läge också på regeringens presskonferenser med statsminister Marin till exempel. Att det ser man ju inte när man tittar på dem på tv, men det sitter ju inga journalister där framför dem, utan det är ju liksom en tom sal med kameror, och så får man ställa en fråga. Och
kanske
en fråga, precis, och inga följdfrågor.
Nej, det är alltså en informatör utsedd av regeringen som delar ut ordet. Och sen får man då ställa frågor om man hinner. Och det har ju varit en Och som sagt, det har varit bra att informera och klart det är deras skyldighet och plikt att göra det och vår skyldighet som medier att rapportera det. Men emellanåt så har det nog blivit lite så här, till och med lite märkligt tycker jag, att, att det på något vis hypas upp väldigt mycket att nu ska det komma information och man får i sista stund veta att nu är det presskonferens och statsministern och kanske presidenten. Och sen resultatet är ändå lite det att att vad var nu egentligen det nya här? Det har också varit sånt.
Ja.
Och då fylls det här utrymme, det här medieutrymme egentligen. Då man kanske egentligen borde också börja fokusera på att ställa, det är också vårt jobb att, att ifrågasätta och analysera det som sägs. Men det tar tid.
Ja, precis. Och det behövs kommunikation och det behövs absolut tid just för fråga och svar som du säger. Men det jag tänkte på att det handlar ju, nu kan ju någon förstås tänka så här att men är det nu så farligt då om journalisterna inte längre kan springa i riksdagens korridorer och dra olika ministrar i rockärmen och störa dem med frågor, att är det inte bra och okej så här? Men då kommer vi ju snabbt in på de här, en sån här ganska stor och grundläggande fråga i en demokrati, och det är ju just precis pressens roll.
Absolut, jag menar, jag tror du, ja, du lyfter fram ett jätteviktigt tema därför, för att vi ser också att världen har ändrats på det sättet. Att det finns mera kanaler också för politiker att ensidigt föra fram sin information. Här talar jag om sociala medier.
Ja.
Okej, det är ju bra på ett sätt då att, att det finns olika forum att uttrycka sig. Men samtidigt, om vi nu tänker på något Twitter, så där får ju en minister till exempel i en känslig fråga helt bara ensidigt säga sin version av sanningen. Det här ser vi också i många andra länder. Där, no, jag tänker nu speciellt på Storbritannien till exempel.
Att, ja, det är så att du har personlig, du har bott i Storbritannien.
Ja, jag har bott i Storbritannien. Och där är det nog väldigt svårt att få tag på politiker. Ja. De liksom försöker kontrollera nyhetsagendan väldigt starkt. Men nu har vi sett ett sånt fenomen. Till exempel Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, är en vän av att själv informera direkt från Downing Street 10 med sina egna YouTube-klipp.
Ja.
Liksom. Och då finns det ju ingen möjlighet att ställa några frågor.
Nej.
Och i en direktsänd intervju, tv-intervju, så där kan man inte liksom undfly också svåra frågor. Och det är det jag menar med att vi måste vara försiktiga. Vi får inte försiktiga med att inte gå, att inte låta det här nu bli det här del av det här så kallade nya normala.
Nej.
Det vill säga att ministrarna, politikerna, makthavarna ensidigt kommunicerar.
Ja. Och det som ju händer förstås när journalisternas möjligheter att ställa till svars, när de möjligheterna kringskärs, så blir ju folk mera sårbara eller utsatta för fake news och falsk information och så.
Absolut, så är det ju. Så det är en jättestor fråga. Det blir en existentiell fråga för demokratin. Vi har sett det här. Vi har ju sett det här nu som sagt i många länder. I Finland har vi ju förstås också sen en tradition av, hur ska vi nu säga, vi har en väldigt öppen demokrati.
Ja.
För egen del tycker jag det är fascinerande, för att jag har jobbat själv på riksdagen och då har jag lite sett hur man resonerar från politiskt håll och också från sen nu från journalistiskt håll.
Exakt, ja, du har ju en jättespeciell utsiktspost på det sättet att du har varit på båda sidor så att säga.
Ja, och det är ju så att inte det är ju så att de flesta politiker skulle medvetet nu vilja vilseleda människor.
Nej.
Eller så vidare.
Nej.
Men jag tror att det finns såklart ett inbyggt intresse hos makthavarna också att presentera verkligheten utgående från sina, utgående från hur de ser den. Och utgående från att de själva, de som har makten, vill ju behålla makten. Mm. Så fungerar det bara.
Mm.
Så det är ju ett element av det nog. Men sen tror jag det finns nog en stark, i Finland man känner, man är lite så här stolt också över det. Att vi har journalister för att vara i riksdagen. Mm. Men förstås det sätter också, sen ställer krav på journalisterna, på integriteten hos journalisterna. Mm. Du får inte bli för bra vän med en politiker någonsin.
Mm. Mm.
För att ditt uppdrag måste ju ändå vara att granska den här maktutövningen.
Mm.
Nog.
Mm.
Att det finns en viss spänning där, nog, och det ska det finnas också.
Ja, exakt. Det ska det finnas. Det som du sa att, nej, det är ju förstås, så det är ju viktigt att komma ihåg att det är ju inte så att vi eller någon annan anklagar ministrar eller politiker för att just som du sa försöka leda folk fel eller manipulera. Och så här, det är ju inte alls där vi är, och vi är ju liksom inte, jag menar, vi ser på så här Polen och Ungern som skräckexempel här, så att det är ju förstås viktigt att komma ihåg.
Det är viktigt att komma ihåg, men liksom antagande måste vara det, att greppen måste vara ändå kritiskt,
ja.
Det vill säga att vi måste ha möjligheten att ifrågasätta. Vi får på något vis inte ta det som det normala, det läge att vi inte ifrågasätter och det är det vi måste vara nog aktsamma på.
Ja, så ett läge där journalisterna liksom inte kommer åt ministrarna som tidigare, inte kommer åt att ställa följdfrågor och vända och vrida på saker, så det läget, det är inte bra om det fortsätter länge till.
Nej, och det är ju förstås, nu lever vi i en sån här, den här coronakrisen är också väldigt intressant, för att om vi ser, vi lever annars också, har levt länge i ett sånt brytningsskede i samhället, där formerna av politik ändras, medierna ändras. Om vi ser på den här, gå lite tillbaka och se på när det som journalistiken haft en sån guldålder i liberal demokrati, så i USA såg man ju på, jag tänker på Watergate-skandalen till exempel, där det var då journalister som avslöjade maktmissbruk på högsta ort, och det ledde till presidentens avgång och allt det här. Och då hade tidningarna, den här traditionella medierna, kritiska och granskande medier, hade en väldigt stark roll.
Ja.
Men nu så hela tiden utmanas ju det här i och med att vem som helst kan agera medier. Och det sker nu samtidigt som vi är inne i en gigantisk ekonomisk krissituation och i ett brytningskedje i politiken. Eller hur? Och därför är det också speciellt viktigt. Liksom,
ja,
på något vis.
Exakt. Så ingredienserna i det här har funnits fram till coronakrisen, men sen kom det en ny jättestor faktor med in i spelet, och det har vi ju inte sett slutet på ännu, hur det går. Så det är liksom alla brytningsskedens moder, kan man nästan säga, som vi befinner oss i.
Absolut, och sen ser vi ju det att förstås i de stater där det redan har funnits problem med pressfrihet och du nämnde Ungern och Polen, så där ser vi ju vilket håll det går åt. Och jag tror att man ska inte liksom tro, jag menar, lyckligtvis vi har ju inte alls samma situation, men hur som helst, vi ser att liksom möjligheterna, det finns en öppning för att liksom fästa, att liksom de som har makten undgår granskning, vi säga som så. Och vissa politiker utnyttjar det också, inte kan vi ju förneka det heller.
Nej. Liksom. Så att det viktiga är att ta inte någonting för givet, för saker kan faktiskt förändras.
Absolut, absolut. Och nu ser vi ju nu också att oberoende, jag tror att det ligger i allas intresse också. Jag menar, det är ju ingen skillnad egentligen vilken, det här är en större fråga än bara typ att vilka partier som sitter i någon regering, utan det handlar ju om, det är ju för hela, liksom, för alla är det bra ifall det finns så mycket öppenhet som möjligt egentligen. För sen i något skede blir det val igen till exempel.
Ja, även om det är några år dit. Men tack så mycket för det här, Johan Ekman, så här långt. Johan är politisk reporter på Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid, och det här var Nyhetspodden. Tack för att du lyssnade. Hej då!